بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter igenom surat Ibrahim, och vi pratade i förra lektionen om verserna där Allah subhanahu wa ta'ala liknar La ilaha illallah vid det här trädet, liknande troende vid ett träd vars rötter är fasta och förankrade i marken och vars grenar sträcker sig ut mot himlen som ständigt ger frukt. Och vi sa att det här är liknelsen av muslimen där hans aqida och la ilaha illallah är fastrotat i hans hjärta, vilket gör att han kommer med goda uttalanden och goda gärningar, yani som sträcker sig ut mot himlen, som går upp till Allah subhanahu wa ta'ala och som ständigt ger frukt. Betyder att hans goda gärningar ständigt kommer och aldrig tar slut. Och vi talade också om versen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han stärker de troende i detta liv med fasta ord och i nästa liv. Och där nämnde vi också att Allah stärker de troende i detta liv med la ilaha illallah vid döden, och han stärker de troende i graven då man ska frågas de här tre frågorna av munkar och nakir. Och vi läste några av alla de hadither som Ibn Kathir nämnde i sin tafsir. Och vi fortsätter idag bi'idhnillahi ta'ala att gå igenom denna sura, och vi har kommit fram till vers 28. Där så säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag ska ta fram här översättningen också. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. Har ni inte sett dem som har bytt ut Allahs välsignelser mot förnekandet, förnekandet av sanningen, och på så sätt har dragit sitt folk med sig in i förintelsens boning? جهنم يصلونها وبئس القرار. Helvetet vars eld de ska få brinna i, sannerligen vilken fasansfull boning. Ibn Kathir nämner i tafsir på den här versen från Ibn Abbas att den här versen handlar om kuffar i Mekka. Har du inte sett på dem som bytte ut Allahs ni'ma? Och Allahs ni'ma betyder här enligt Ibn Kathir och många av salaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och som Ibn Taymiyyah nämner här i tafsir, att det här är den största ni'man som Allah subhanahu wa ta'ala någonsin har skickat till någon människa på jorden. Då han skickade Muhammad alaihi salatu wasallam. Den största ni'man som mänskligheten någonsin har fått. De bytte ut denna ni'ma, yani de förnekade och vägrade tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam och valde istället kufr, otro, avgudadyrkan och otacksamhet. Och detta ledde till att de och deras folk kommer att straffas. Dar al-bawar. Och al-bawar betyder här straff, som han nämner, citerar här Imam al-Bukhari, yani al-halak, undergång och olika former av straff. Och Ibn Kathir nämner också här att den här versen är generell. Den omfattar alla kuffar. För att Allah subhanahu wa ta'ala skickade Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahmatan lil alamin, ni'matun lil nas, som är välsignelse för folk och en barmhärtighet till hela mänskligheten. Så den som accepterar denna gåva och är tacksam kommer att gå in i paradiset, och den som förnekar den kommer att gå in i elden. Här har vi också en viktig princip som vi kanske har nämnt i tafsir, och det är att al-ibratu laysa bi att det som räknas är inte den specifika orsaken till varför versen sändes ner, utan det som räknas är dess generella betydelse. Att en vers kanske sändes ner gällande folket i Mekka, men versen är också generell. Så någon kan inte komma och säga att den här versen handlar inte om om folk idag, de som förnekar Mohammed idag? Jo, den handlar om dem också. Om de följer folket i Meckas fotspår, så kommer samma sak drabba dem som drabbade folket i Mecka. Förstår ni? Ja. Så vad är det som hände? De förstörde, vägrade tro på Mohammed alaihissalam och kommer då att straffas i denna onda och förintelsens boning. Och sen säger Allah vilken boning detta är: Jahannam yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Att det är helvetet de ska få brinna i, och vilken fasansfull boning. Yani elden kommer att omge dem från alla håll, och vilken fruktansvärd boning. Och sen beskriver Allah vad det var de gjorde för någonting. Vad var det de valde istället för islam, istället för tawhid, istället för Muhammad alayhi salatu wassalam? وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. De satte med gudar vid Allahs sida för att vilseleda andra bort från hans väg. Säg, gläds åt livet medan ni kan, för målet för er färd är elden. Så vad var de valde istället för att dyrka Allah? Att dyrka statyer av gudar. Andad, nitt i singular, andad plural. De valde dessa medgudar vid, eller istället för Allah subhanahu wa ta'ala, för att vilseleda folk bort från Allahs väg. Ja. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala här också: قُلْ تَمَتَّعُوا. Säg till dem, Muhammad alaihissalam, säg till dessa kuffar som väljer att förneka dig och väljer att dyrka statyer framför att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala: تَمَتَّعُوا, yani njuta av livet. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, era slutliga destination kommer att vara eld. Och då säger Ibn Kathir, yani samla på er, njut och samla på er hur mycket ni vill av dunya. فَفَعَلُوا. Hur mycket ni än kommer att få, så är det i slutändan så att ni kommer att gå till elden. Det här är er slutliga destination. Ja. Och så nämner Ibn Kathir liknande verser också från Koranen. Mata'u dunya, mata'un fi dunya, thumma ilayna marji'ukum, thumma nudhiquhum al-'adab al-shadid bima kanu yakfurun. Yani, låt dem njuta av dunya och sen ska de tillbaka till oss, och där kommer de att få smaka på Allahs hårda straff för det som de förnekade. Det är också en viktig punkt att tänka på. Ibland så kan man känna förtvivlan, hopplöshet över att folk förnekar islam, folk talar illa om islam, folk kränker muslimer, och man känner sig frustrerad. Och man ser hur kuffar framhäver i sin otro och dunja och skatter och nöjen och allting. Alltså, det här är livet de har valt. Tamatta'u, njut. Yani, låt, vi ska inte låta oss luras. Ja, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Fala yurannakum, slutet på surat Ali Imran. Wala yurannakum. Att vi ska inte låta oss luras av de som yani kuffar med deras dunja och sånt. Yani, det är bara en liten stund och sen så är det här den platsen de kommer att hamna på. Allah måste. Alladina kafala yagannakum alladina kafala. Akhi safra. Fil wasat. Tayyib. Han berättar också här Ibn Kathir en fin athar som jag glömde nämna här, som är värt att nämna. Och det är att det berättas att Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, han sa: finns det inte någon av er som vill fråga mig om en vers från Koranen? För wallahi, om jag visste någon idag som vet eller känner till Koranens förklaring bättre än mig, även om han skulle vara på andra sidan havet, så skulle jag bege mig till honom. Och då så frågade en man som heter Abdullah ibn al-Kawwab om den här versen: alladina baddalu ni'mat Allahi kufra, att de, vilka är de som bytte ut Allahs ni'ma mot otrohet? Och då så sa Ali radiallahu anhu, det var mushrikina al-Quraysh. Yani de otrogna från Quraysh. De fick Allahs ni'ma, al-iman, och de bytte istället ut den mot otro. Så de kommer då att straffas. Men just det här att han sa Ali radiallahu anhu att han var den kunnigaste i tafsir. Och det här kanske var när han var khalifa. Och det är ma'ruf att Ali radiallahu anhu på den tiden var den kunnigaste människan. Efter Abu Bakr och Umar och Uthman. Alltså han är den kunnigaste människan. Så han säger här en väldigt fin sak. Att fråga mig om Koranen, det är tafsir. För wallahi, om jag skulle känna till någon som känner till tafsir som jag inte känner till, så skulle jag bege mig till honom även om han var på andra sidan havet. Gärna om jag vet någon som kan en ayah, tafsir på en ayah som jag inte kan, och han befinner sig på andra sidan Atlanten eller havet, jag skulle resa till honom. Och här finner vi en lärdom, och det är att det spelar ingen roll om du är kunnig. Om det finns kunskap som du inte har, så ska du vara beredd att söka denna kunskap, att ödmjuka dig, att resa för att få denna kunskap. Eller hur? Och det är en fin sak som man måste känna till. Många idag, de är inte ens beredda att åka bussen till Uppsala moskén för att lära sig 20-30 verser. Eller hur? Många idag är väldigt lata. Vissa av salaf och sahaba, de reste en månad för en hadith genom öknen på en kamel. Mer än en månad fram och tillbaka för en enda hadith. Och idag folk är lata. De vill ha allting serverat. Nästan att vi ska komma hem till dem och föreläsa. Men خلاص, man måste uppoffra lite. Måste kämpa lite. Allah musta'an. Ayo, ahsant. Det här är versen som vi glömde bort här. La yarunnaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Yani låt dig inte luras av de otrogna hur de framhärdar på jorden. Mata'un qalilun thumma ma'wa'uhum jahannam wa bi'sa al-mihad. Yani de kommer att leva en kort stund och sedan så är deras destination Jahannam, och vilken ond destination. Ja. Och det är att man ibland, man kan låta sig luras av kuffar. Man tänker att de har så mycket makt, så mycket pengar, och de har, ja, de gör så mycket saker. Men subhanallah, de har inte iman. De tror inte på Allah Azza wa Jalla, de tror inte på nästa liv, de tror inte på Muhammad alaihi salam. Och vad är det då de har för någonting egentligen? De har inte det viktigaste och mest dyraste och käraste som finns. Så, låt dem ha sin dunja. Men vi har det som är viktigast. Så profeten alaihissalam sa till Umar radiallahu anhu. En gång när Umar radiallahu anhu kom in till profeten Muhammeds hus, och han ser honom ligga på en matta, palmmatta. Och palmblad är väldigt hårda som ni vet. Så när profeten sätter sig upp alaihissalam, han hade ingen täckte inte över kroppen, så såg man de här märkena på kroppen från palmmattan. Så Umar började gråta över det här simpla livet som profeten Muhammed alaihissalam levde. Och han säger, kolla på Persiens kungar. De sitter på troner av siden och silken och guld. Och du är Allahs profet. Ska vi inte göra till dig en säng eller någonting sånt? Och då så blev profeten arg. Han säger, de tvivlade Ibn al-Khattab. De är ett folk vars goda har påskyndats i detta liv. Och Allah har sparat vårt goda till nästa liv. Är du inte nöjd, ja Omar? Så han säger, jo ja Rasul, jag är nöjd. Så kuffar, de har ibland saker mer än vad muslimerna har i dunia. Men muslimerna kommer att ha någonting bättre i nästa liv. Så det är inte det här världsliga livet som räknas. Allt det här kommer att försvinna. Kommer att gå bort. Och du kommer inte att ta med dig någonting i graven. Som författaren kommer att nämna. Så att, khalas, yani, låt oss inte bli lurade av det världsliga livet. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen, قُلْ عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Say Muhammad, say till mina tjänare som är sanna troende att de ska förrätta bönen. De ska inte förtröttas i att förrätta bönen. Och de ska ge av det som vi har skänkt dem från deras försörjning, dolt och öppet. Innan den dag kommer då allt köp, slående eller lösen är förbi och ingen kan ingripa till förmån för en vän. Så här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala sina tjänare att lyda honom. Att ge Allah hans rättigheter och att vara god mot människor. Genom att förrätta bönen. Och det är att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och att spendera från det som Allah har gett dem. När det kommer till zakat eller försörjning till de som man är försörjningsskyldig till. Eller andra former av välgörenhet. Och han säger här också Ibn Kathir att innebörden av iqamat och salat, att förrätta bönen, är al-muhafadatu ala waqtiha. Att man är mån om att be. Och att man är mån om att be på tiden. Och att man är mån om att hålla bönens hudud. Yani dess pelare, dess rukur, dess villkor. Att man också är mån om att be med inlevelse och dess sujud. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss på flera ställen i Koranen att förrätta bönen. Iqamat al-salah. Det är inte bara ada al-salah. Att vi ber. Utan iqamat al-salah. Att vi verkligen förrättar bönen. Och det är någonting utöver att bara be. Utan om man ber så som Allah har beordrat. Allah azza wa jalla vill att vi ska be 5 gånger om dagen. Är det mycket? Nej. Och vi har sagt det så många gånger. Yani varje salah 5 minuter. 5 gånger 5, 25. Wudu, yani en halvtimme om dagen. Allah vill en halvtimme om dagen att du ber. Du får 23 och en halvtimme göra vad du vill. Så länge det är halal. Är det för mycket begärt? Nej. Har vi någon ursäkt inför Allah på domedagen? Kan vi komma till Allah och säga jag hade inte tid att be? Kan vi det? De här 5 salar, det var för svårt. Kan vi det? Du hann inte be på rasten. Du hann inte be på lunchen i jobbet. Och nej, vi har ingen ursäkt för det. Vi måste göra de här 5 salar. Och i slutändan, Allah behöver inte din salat. Det är du som behöver hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, han är rani. Han är rik. Han är oberoende. Det är du som är beroende. Det är du som tar nytta av den här bönen i slutändan. Och ber vi inte så ligger vi väldigt illa till. Så 5 böner om dagen. Att vi yani, i måna och slå vakt om de här bönerna. Och att vi ber dem i tid. Och det är också lätt. Du får be dem fram till Asr. Asr fram till Maghrib. Yani strax innan Maghrib. Maghrib fram till Isha. Isha fram till halva natt. Fajr, du har också 1,5 timme på dig att be ungefär. Alhamdulillah, det är lätt. Är man sjuk eller resande, du får slå ihop, du har Asr, Maghrib och Isha. Alhamdulillah, det är så lätt. Och du får förkorta dem också. Om du är resande till exempel. Så Allah har underlättat för oss. Och vi har ingen ursäkt att komma med. Och när vi ber ska vi också be korrekt. Vi ska be i tid och vi ska be korrekt. Utföra bönen med dess villkor, dess pelare, dess obligatoriska moment, dess sunna moment. Och hålla oss borta från det som distraherar oss i bönen. Så att vi också ber med inlevelse. Nej. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrar också här att ge, att skänka. Att vi ska skänka från det som Allah har gett oss, öppet och dolt. De pengarna som vi har, det är Allahs pengar. Det är bara som att vi har fått låna dem. Tayyib. De här pengarna ska vi dela med oss av. Och vi ska skänka dem till goda syften. Det vi måste ge är att vi måste betala zakat om vi är rika. Om vi har sparade pengar på banken eller hemma som överstiger typ 3-4 tusen kronor. Och vi har dem sparade i ett år så skänker vi 2,5% på hela summan. Alhamdulillah, väldigt lite. Och du får behålla 97,5%. Det är inte heller någonting som är svårt. Och sen att vi också gör våra skyldigheter att försörja. Om man är gift, man försörjer sin fru och sina barn. Om man har föräldrar som är i behov, man försörjer dem och så vidare. Och att man också skänker till behövande. Folk vi inte ens känner. Vi har muslimer som är i behov av hjälp. I Syrien, i Yemen, i Somalia. Den muslimska världen. Man skänker, även om det är något litet. Och här säger Allah att vi ska skänka både dolt och öppet. Den bästa sadaka, det är den som är dold. Ingen vet att du ger. Ibland är det lätt när imamen säger ge pengar och folk står här ute med kassa. Vissa de ger att de skäms. Eller de ger för att visa upp sig. Vissa de ger med en god avsikt. Det handlar, det är bra. Det är accepterat. Man får ge upp det. Inget fel med det. Men det är bättre att ge hemlighet. Du är här själv i moskén, du ser lådan, du stoppar pengar. Någon säger du har hjälp, du swishar pengar, du skickar pengar. Ingen vet att du har gett någonting. Bara Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det bästa sadaqa. Men man kan också ge öppet, inget fel med det. Ibland man kan ge öppet för att uppmuntra andra till att ge. Det är också någonting gott. Då gör du någonting, uppmuntrar andra också till att ge. Nej. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi ska ge både dolt och öppet. Innan det att det kommer en dag. En dag och det är domedagen. Yani vi ska försöka att rädda oss själva den här dagen. Så vad gör vi om vi vill skonas på domedagen? Jo, vi gör goda gärningar i detta liv. Vi skänker innan det att det är för sent. Och sen beskriver Allah subhanahu wa ta'ala den här dagen med att det är en dag där ingen människa kan köpa sig själv fri. Det finns ingen lösensumma som du kan gå och betala och befria dig själv från straffet med. Och det finns inte heller någon vän som kan gå i godo för dig. Som kan medla för dig. I det här livet, om du hamnar i problem på många platser, så kan man köpa sig själv fri. Eller hur? Man kan muta sig själv fri. Eller man kan köpa dyraste advokaten och dyraste bla 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 och så vidare. Och man slipper kanske problem. Är det inte så? Men det här funkar inte på domedagen. Och du kan också i det här livet, om du har kontakter, du har nära vänner, de kan hjälpa dig att slippa problemen. Men det här finns inte heller på domedagen. På domedagen finns ingen vän som kan gå i godo för dig. Och det finns inga pengar som kan köpa dig fri på den här dagen. Utan det är bara du och dina gärningar och du står framför Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Och han säger här Ibn Kathir att Qatada, han var student till sahaba, han är från tabi'in och han har också mycket tafsir. Han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala känner till all handel och all vänskap som finns i dunya. Allah känner till all handel och all vänskap som finns i dunya. Den vänskapen som folk har sinsemellan. Så en person ska vara noggrann och aktsam när det kommer till vem han tar till vem. Om det är en vän för Allahs skull så låt han behålla den här vännen. Och om det är en vän för annat än Allahs skull så låt honom lämna den här personen. För att hans vänskap med honom kommer att upphöra. Wallahi mycket vackert. Varför? För en person blir påverkad av sina vänner. Profeten Muhammad a.s. han sa al-mar'u ala dini khalil. En person är på vägen av sin khalil, sin nära vän. فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِبْ. Så tänk på vem ni tar till vem. Är det inte så? As-sahib sahib. Vännen drar till sig, han lockar till sig. Hur många människor har vi inte sett halka på grund av dåligt sällskap? Och hur många människor har vi inte sett funnit den rätta vägen på grund av ett gott sällskap? Så välj dina vänner väl. Och all vänskap kommer att upphöra på domedagen. Förutom den vänskapen som är för Allahs skull. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, de nära och ordet khalil är typ den starkaste formen av vänskap. Inte bara någon kompis, utan starkaste formen av vänskap. Al-akhilla, på domedagen kommer att bli fiender. De kommer att hata varandra, bli fiender. Förutom al-muttaqin, de gudsfruktiga. Yani de vars vänskap var för Allahs skull. Deras vänskap kommer att bestå på domedagen och i paradiset. Så vad ska du göra med en sån här dålig vän som på domedagen kommer att bli din ovän och kommer att förbanna dig Och om han kunde, han skulle kasta dig i helvetet för att själv slippa gå in i helvetet. Så att lämna sådana här människor som för dig bort från den rätta vägen. Så Ibn Kathir säger att den här versen betyder, och Allah berättar här, att ingen kan hjälpa någon på domedagen. Det finns ingen handel som kan köpa en människa fri på domedagen. Och inte heller någon vän. Han säger, finns ingen lösensumma. Även om du skulle äga jorden full med guld. Vi talar inte här om att du betalar 2-3 miljoner. Om du skulle äga hela jorden fylld med guld, så kommer Allah inte acceptera denna lösensumma på domedagen. Det går inte. Spelar ingen roll hur mycket du än äger. Och ma'aruf, ingen människa äger någonting alls på domedagen. Eller hur? Förutom sina gärningar. Du kommer inte ha någon krona på domedagen. Och även om du skulle ha hela dunia fylld med guld, nej, omfam. Kommer inte gynna dig på domedagen. Allah måste. Och inte heller någon vän kan göra shafa'a för dig på domedagen. Om du möter Allah i ett tillstånd av icke-troende. Allah måste. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala börjar här med att nämna gåvor som han har gett till oss. Och han säger att det är Allah som har skapat himlarna och jorden, och som låter regn falla från skyn för att därmed frambringa frukter för er försörjning. Och det är han som har gett er skepp som seglar över haven på hans befallning, och han som har skapat floder till er nytta. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala flera av de gåvor som vi har fått. Att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat as-samawati wal-ard. Han har skapat himlarna och jorden. Och han säger Ibn Kathir, han har skapat himlarna som ett tak, ett skyddande tak. Saqfan mahfuda. Yani, skulle vi kunna leva utan det himlavalvet som nu finns? Och så lagret och allt, jag vet inte allt vad det heter. Yani, det skulle vara kört, eller hur? Vi skulle brinna upp. Så subhanallah. Och att Allah azza wa jalla håller upp himlarna med, som han säger, pelare som vi inte kan se. Ajib, yani. Himlavalvet och molnen och allting. Allah måste, det här gravitationen, att vi, yani, magnetkraften som gör att vi kan stå på jorden och så vidare. Ajib, subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade detta för oss. Och han spred ut jorden för oss. Och han skapade också, eller sände ner regn och frambringade olika former av frukter och växter. Och då säger Ibn Kathir här, yani, frukter, växter, säd med olika former, olika smaker, olika dofter och olika funktioner. Ajib. Yani, om Allah ville, han skulle bara skapa en sorts mat till exempel. Vete. Och folk får bara äta vete. Finns inga frukter. Eller finns bara en frukt. Men subhanallah, den här variationen och mångfalden i skapelsen. Är det inte ajib? Små saker, stora saker, söta saker, sura saker, bästa saker. Olika grader på sötman och surheten och dofterna och smakerna som kommer från detta. Subhanallah. Man verkligen ser, som Allah säger här, att han har skapat detta för oss. Som Allah säger, att det är han som skapat allt på jorden för er. Man verkligen känner av att det här, det är skapat för någon. Det är inte bara att det kom till av en slump på Big Bang och sen Marshall, det finns massa goda frukter och grönsaker och så. Nej, man förstår att de här sakerna är till för att äta, eller hur? Och de är till för att njuta av. Är det inte så? Så det här är också ett klart och tydligt bevis på Allah subhanahu wa ta'alas existens. Och sen är det Allah subhanahu wa ta'ala en till gåva. Och det är att han underrättade för oss att nyttja havet och båtar. Enligt vi kan resa dessa otroligt långa avstånd. Vi har en båt som väger ton som flyter på vatten utan att sjunka. Och vi kan lasta den hur mycket vi vill nästan. Och den flyter på vattnet till den destination som vi vill nå. Hur skulle människan kunna leva utan båtar, utan flygplan och liknande saker? Det skulle vara svårt, eller hur? Import, export, resor och så vidare. Allah någonstans. Allah azza wa jalla har underlättat för människan. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Och han var också den som har gett oss dessa floder för våra nytta. Här nu går också ulema att floder är också en gåva. Då en flod kanske rinner från havet in i landet och rinner genom städer och liknande saker. Och folk tar dricksvatten därifrån. Folk vattnar deras grönskor med detta vatten. Vattnar djuren och allt möjligt. Tänk om de skulle behöva gå hela vägen till havet och sen tillbaka. Så floderna, mashallah, är också en ni'ma. De kan gå dit och fiska, de kan färdas på floden och så vidare. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det är också han som har gett oss solen och månen. Som löper i sina banor utan att förtröttas. Och det är han som har gett er natten och dagen för era behov. Här är också två av Allah subhanahu wa ta'alas tecken. Och det är solen och månen. Det är också något som vi tar för givet. Och innan jag blev muslim, jag tänkte aldrig på det här. Solen och månen. Och vadå? Vad spelar det för roll? Det är bara, man tar det för givet. Tänk om solen och månen skulle stå still. De skulle inte förflytta sig. Ja, och jorden står helt still. Vad skulle det innebära? Det skulle innebära att det alltid är natt på en sida av jorden. Och alltid dag på en sida av jorden. Skulle man kunna leva på någon av de här två platserna? Nej, skulle man inte. Dagen, platsen med bara dag, skulle bli för varmt och så vidare. Och växter behöver också natt. Och den sidan med växter, ingenting skulle kunna växa. Subhanallah. Och det här med dag och natt, vilket finns när solen och månen går i sina banor. Leder också till att vi kan vila på natten och vi kan arbeta på dagen. Subhanallah. Vilka tecken, eller hur? Och sen också, om det inte skulle finnas dag och natt, hur skulle vi känna till tidsräkning? Hur skulle vi veta vad ett år är? Skulle vi det? 365 dagar. Vad då dag? Det finns ingen dag. Det är bara att det står bara still. Eller hur? Så subhanallah. Och tid och timmar och allt det här. Mashallah. Så det är ett stort tecken. Och sen också att solen och månen ligger perfekt i sina banor. Det ser vi när det är solförmörkelse. Är det inte så? Att solen ligger inte över och ligger inte under. Utan mashallah, de täcker varandra och så vidare. Så otroligt vackert, eller hur? Perfekt. Allah subhanahu wa ta'alas skapelse. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala och säger här: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Och han gav er allt det som ni har bett honom om. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Och om ni skulle försöka räkna och precisera Allahs välgärningar och gåvor, så skulle ni inte klara av det. Innal insana ladhalumun kaffar. Människan är sannoliken förtryckande och otacksam. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att han gav oss allt det som vi har bett om. Allt det som människan är i behov av har vi fått. Och ibland så kan det vara så, eller man säger att man uttrycker sitt behov med tal. Eller att man uttrycker sitt behov med sitt agerande. Människan har fått allt det hon vill. Och hon har fått mer. Eller hur? Vi skulle, som jag sa, kunna överleva med en form av mat. Två former av mat. En form av dryck. Men Allah gav oss mer. Sån variation. Allt vad vi kan önska oss finns på dunia. Eller hur? Är det inte så? Allt vi kan önska oss har vi fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här mycket vackra versen: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Att om ni försöker att räkna och precisera Allahs gåvor, så kommer ni inte klara av det. Ni kommer inte klara av det. Och då säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om människans ajz, yani hans, vad heter det, att han är okapabel till att räkna Allahs gåvor. Fadlan an shukriha. Yani, vi kan inte ens räkna Allahs gåvor. Vi vet inte ens hur många gåvor Allah har gett oss. Så hur ska vi ens kunna tacka honom? Yani, hur ska vi tacka Allah Azza wa Jalla så som han förtjänar att tackas? När vi inte ens kan räkna de gåvor som vi har fått av honom. Är det inte så? Bara i kroppen, försök räkna hur många gåvor du har fått. Är det inte så? Att om det en liten del i kroppen inte fungerar, kanske du lider av smärta och alla möjliga former av sjukdomar och problem. Så det är gåvor. Allt i vår omgivning är gåvor. Många saker som vi tar för givet. Som vi inte ens vet om Allahs gåvor, hur ska vi ens kunna tacka honom för hans gåvor? Allah musta'an. Och han är här att ha berättats från Talq ibn Habib, rahmahullahu ta'ala, att han sa: Inna haqqa Allahi athqal min an yaqumu bihi al-'abd wa inna ni'ma Allahi akthar min an yuhsiha al-'ibad. Walakin asbihu tawwabin wa amsu tawwabin. Väldigt fint uttalade. Denna man från Salaf, han sa att Allahs rättighet är tyngre än att vi ska kunna ge honom hans rättighet. Än våra skyldigheter mot Allah är otroligt stora. Allahs rättigheter är så enorma. De är större än att vi ska kunna ge honom hans rättigheter. Och Allahs gåvor är större eller mer än att vi ska kunna räkna dem. Men, vad är då lösningen? Han sa, vänd dig till Allah i förlåtelse morgon och kväll. Väldigt vackert. Yani, om vi kände till Allah subhanahu wa ta'alas riktiga haq. Yani, vi skulle dyrka honom oavbrutet. Och därför som det nämndes i vissa hadither, att om en person i ödmjukhet till Allah skulle släpas på sitt ansikte från dagen han föddes till dagen han dog, så skulle han på domedagen inte se detta som någonting. Yani, jag har inte gjort någonting för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Allahs fromma tjänare? Subhanaka, vi har inte dyrkat dig som vi borde. De som dyrkar Allah, änglarna i tusentals år, miljontals år, står de i ruku och sujud. Oavbruten. Och gör tasbih och tasbih och tasbih. Kommer inte tycka att de har gjort någonting alls på domedagen. Subhanallah. Allahu Akbar. Wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. De har sannolikt underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har vi alla gjort. Men det gäller att man försöker. Och där vi brister. Eller hur? Och samma sak när det kommer till tacksamhet. Vi brister. Vi tackar inte Allah som vi borde. Så hur kan vi gottgöra detta? Genom att ständigt be Allah om förlåtelse. Vi tackar Allah så gott vi kan. Men vi ber alltid Allah om förlåtelse. Vi har brister. Vi har tillkortakommande. Må Allah Azza wa Jal förlåta oss. Det berättas också här från Dawud alayhi salam. Han berättar från profeten Dawud alayhi salatu wassalam att Dawud frågade Allah och han sa: Ja Allah, ja Rabb, min Herre, hur kan jag tacka dig? Hur kan jag tacka dig när mitt tackande till dig är en av din gåva? Förstår ni vad djupt? Att jag kan säga alhamdulillah är en gåva från Allah. Så hur ska jag ens kunna tacka Allah när mitt tack till Allah är en gåva från dig? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Nu har du tackat mig Dawud när du har insett din taqsir. Du har insett din, vad kan man säga, oförmåga att tacka mig. Det är en tacksamhet i sig själv. När du har insett att vi har fått så otroligt mycket gott. Och det är Allah, vad han har gett oss kan vi inte betala för. Vi kan inte tacka Allah så som han borde tackas. Det i sig själv är en tacksamhet som Allah Azza wa Jal uppskattar. Nå. Vi fortsätter. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala säger också i slutet på de här verserna att om vi försöker räkna Allahs gåvor kommer vi inte klara av det. Innal insana la zalumun kaffar. att människan är sannoliken valum kaffar. Människan är i sin natur förtryckande och otacksam. Förutom vissa få av Allahs tjänare. Men det ligger i människans natur att hon är valum. Hon är förtryckande. Hon är förtryckande inte bara mot andra utan också mot sig själv. Varenda gång du syndar så gör du vulm. Du gör vulm mot dig själv. Då du belastar dig själv med synder vars konsekvenser du inte kan. Yani du kan inte härda på domedagen. Så vi gör orättvisa mot oss själva. Orättvisa mot andra människor. Kaffar, otacksam. Många människor är också otacksamma i sin natur. De tackar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa av ställa sa, kaffar betyder att du tackar någon annan än den som gett dig det goda. Som att Allah har gett dig allting gott och du går och tackar en staty. Du går och tackar ett helgon, en jinn, en profet eller någonting sånt. Det är fel. Det är Allah som ska tackas. Allah musta'an. No. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيًا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Och minns då Ibrahim åkallade Allah och han sa, رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Och Herre, gör detta land tryggt och skydda mig och mina barn från att dyrka avgudar, från att dyrka statyer. Här kommer Allah subhanahu wa ta'ala att börja berätta om profeten Ibrahim alaihi salatu wassalam. Och då säger Ibn Kathir här att de här verserna tilltalar också kuffar i Mekka. Att minns vem som byggde Kaaba. Kuffar i Mekka, ni vet Kaaba fanns ju där. Men de hade de här, vad var det, 300 statyerna. Mer än 300 statyer runt Mekka, runt Kaaba, som de dyrkade istället för Allah. De hade avvikit från profeten Abrahams religion. Och vi känner till berättelsen om när profeten Ibrahim a.s. lämnade Hajar och Ismail som var ett spädbarn i Mekka-dalen, som Allah kommer att nämna sen. Och sen hur de byggde Kaaba, den första moskén på jorden, som byggdes för att människorna endast ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani en påminnelse till folket i Mekka. Yani ni som dyrkar dessa statyer, minns Allahs ni'ma när han skickade profeten Ibrahim för att bygga den här moskén. Som blev den bästa moskén på jorden, den första moskén på jorden. Ditt folk vallfärdar från alla platser. Alla profeter och dess folk och har vallfärdat dit. Det har aldrig varit, yani, vad kan man säga, den viktigaste moskén för alla profeter. Minns detta. Och minns varför Ibrahim a.s. byggde den här moskén. Att han byggde den för att endast Allah ska dyrkas. Inte för att dessa statyer ska dyrkas. Och att Ibrahim a.s. är fri från det som ni gör. Så det är påminnelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här en annan ni'ma. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde Mekka till en trygg plats. Ibrahim a.s. åkallade Allah att göra Mekka till en trygg plats. Ij'al hadha al-balada amina. Gör denna stad till en trygg stad. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade den här åkallan. Som Allah säger i surat Ali Imran, att den första moskén som byggdes för människorna på jorden är den som är i Mekka. Man kan säga Mekka och Mekka med mim och med ba. Mubaraka, välsignad moské. Och en vägledning för mänskligheten. I den finns klara och tydliga tecken. Maqam och Ibrahim, Ibrahims plats. Och den som går in i denna moské är trygg, han är säker. Så Mekka är en trygg och en säker plats där folk kan söka tillflykt. Man får inte döda någon i Mekka och så vidare. Utan en trygg och en säker plats. Och sen gör profeten Ibrahim a.s. en dua. Att Allah ska göra Mecka trygg och att Allah ska skydda han och hans barn från att dyrka statyer. För att statyerna har vilselett många människor. Och han säger i Ibn Kathir att då Ibrahim säger وَجْنُمْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ أَصْنَامُ. Skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Här lär vi oss att den som gör dua ska göra dua för sig själv och sina barn och sina föräldrar. Men du gör inte bara dua för dig själv. Ibrahim kommer sen att göra dua för sina föräldrar också. Så för sig själv, sina barn och sina föräldrar. Och man kanske också kan lägga till för muslimerna. Att när man gör dua, man är inte bara egoist. Man tänker inte bara på sig själv. Utan du gör dua för dig själv och dina barn. Du inkluderar dem. Du vill någonting gott. Du säger Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Till mig och mina barn. Allah ger mig jannah och skyddar mig från elden. Jag och mina barn. Jag och min fru. Och så vidare. Så att man gör dua för sig själv och för andra. Och här finns också en annan lärdom. Och det är att profeten Ibrahim a.s. bygger Kaaba tillsammans med sin son Ibrahim. Tillsammans med sin son Ismail. Och medan han bygger Kaaba, den heligaste moskén på jorden, på Allahs beordring, den första moskén, så ber Ibrahim Allah azza wa jall att Allah ska skydda honom och hans barn från att dyrka statyer. Och han var vem? Imam al-Hunafa. Yani al-Hanif, den profeten som verkligen vände sitt ansikte och endast dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Han var rädd att han och hans barn skulle falla in i avgudadyrkan. Och då säger en stor man från Salaf, Ibrahim al-Taymi, att vem är det som kan känna sig trygg efter profeten Ibrahim? Om han är rädd att han och hans barn ska dyrka statyer, hur kan du känna dig trygg? Vad vill han säga? Yani, människor ska vara rädda för kyrk och kuffer. Vi ska inte känna oss kalas, jag är muslim, jag garanterar paradiset. Jag kommer aldrig halka, jag kommer aldrig göra någonting haram eller kyrk eller någonting sånt. Du ska vara rädd för kyrk. Profeterna var rädda för kyrk, de var rädda för de här synderna. Och bad Allah att skydda dem. Så att vi ska också be Allah subhanahu wa ta'ala att han ska skydda oss för kyrk. Och profeten Muhammad a.s. vad sa han? Det jag fruktar mest för min umma, det var, vad var det? Kyrk i khafif. Yani dold kyrk, den person vill visa upp sig för folk. Så man ska vara rädd för kyrk i alla dess former. Och inte känna sig, kalla sig trygg och bekväm, utan vända sig till Allah och söka hjälp hos Allah och skydda hos Allah från att falla in i kyrk. Varför? För han säger att statyerna och dessa avgudar har vilselett många människor. Och här vill jag också påpeka en annan sak som Ibn Taymiyyah nämnde i tafsir här. Och det är att statyer, det är inte bara de här stenbitarna. För folk vet att de här stenbitarna och träbitarna, de har inte skapat någonting. De kan inte gynna, de kan inte skada. Utan folk har satt de här statyerna som medlare mellan dem själva och Allah. Och det finns tyvärr i denna umma folk som också har statyer. Och det är att de går och tillber andra än Allah. De går och tillber gravar. Och har tagit de här gravarna exakt som en mushrikin förut tog statyer som medlare mellan dem och Allah. Så har folk idag tagit dessa gravar och heliga människor som medlare mellan sig själva och Allah subhanahu wa ta'ala. Och då är de också som asnan, som avgudar vid sidan av Allah. Så tror inte bara att statyer är de här stenbiten. Och det finns folk som tror det här idag. Du säger till dem, du får inte tillbe en grav. Du får inte gå tillbe helgon. Du får inte tillbe djinnen. Då säger han, nej, det här är inte kyrk. Kyrk är att be till statyer. Nej. Att tillbe någon annan än Allah är kyrk. Vem det än är. Den du sätter vid Allahs sida är en avgud. Punkt slut. Även om du skulle vara profeten Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Om du går till hans grav och säger, ja Muhammed, det är kyrk. Inte tillåtet islam. Utan ska vi be, vi ska be till Allah. Och inte ha någon medlare mellan oss och Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Och profeten a.s.w. han sa, idha sa'alta fas'alillah. Om du ber, be till Allah. Wa qala rabbukum ادعوني استجب لكم. الله säger åkalla mig och jag besvarar. Vart står det i islam att vi ska gå och ha de här medlare? Finns det i islam? Finns det någon aya som säger att om du vill göra dua, du måste gå till en grav, du måste gå till ett helgon, du måste gå till en wali? Var står det här någonstans? Har profeten lärt oss detta? Finns det i sunna? Nej, finns det inte. Brukade sahaba göra detta? De bodde i Medina, profetens gravar i sina vän. Ingen gick dit och gjorde dua. Utan de gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är islam, din och khalis, den uppriktiga religionen. Det är det enda styrkan Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätter någonting vid hans sida. Och vi avrundar därför idag. Det är 10 minuter kvar, vi kan ta lite frågor. Barakallahu fikum, och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Assalamu alaikum.